4:25. På ett sätt som jag som lärare tycker var underbart. Man lär ju barn att skriva uppsats och sådär och försöker få dem att hålla till en viss ordning. Och det som den här skriften hade, det var inte en tolkning, utan den sa så här: titta här, läs Matteus 24:25. Lägg den bredvid uppenbarelseboken från första kapitel till den sista. Och du kommer upptäcka att det som står där i Matteus 24:25 som Jesus undervisar om, det återkommer på samma sätt i uppenbarelseboken, men med att det fokuserar på vissa ställen. Precis som man sätter en förstoringsglas på något ställe så lyfter den fram vissa händelser i yttersta tiden i uppenbarelseboken. Det var väldigt spännande läsning för mig, och Bibeln öppnades på nytt för mig. Och det här kan vi inte ta idag, för det här är ju en serie bibelstudier, de bitarna. Men det gjorde att jag blev så fascinerad av det här. Det var inte det där sammelsuriet som jag tyckte innan. När jag var ung, jag vet inte, det är några som är lika gamla som jag, så var det väldigt vanligt att predikanter reste omkring. Någon fanns i Göteborg, en företrädare till mig i Betekyrkan, bland annat, hade rest runt med planscher och undervisat på olika håll i vårt land. Och flera andra gjorde under den tidsperioden. Det var jätteintressant och det var inget fel i det som sa. Men det låste folks tänkande om vad den yttersta tiden handlade om väldigt mycket. För man tänkte exakt så som de sa och tolkade, så är det. Och så hade man sett det visuellt på de här fina planscherna som gjordes. Och det var ju väldigt spännande för mig som ung grabb att titta på detta. Men när jag läste den här boken så öppnade sig något nytt för mig. Nämligen att Jesus har det koncentrerat i Matteus 24 och Matteus 25, det som händer sen. Sen syftar det tillbaka på Gamla testamentet, som en del säkert känner till Daniels bok bland annat och en del annat. Men när Jesus i Matteus 24 ställs inför det här att lärjungarna börjar fråga honom: du Jesus, vad kommer att hända när den yttersta tiden kommer? Vad ska vi vänta oss, och vad är tecknet på att du ska komma tillbaka? Det är alltså inte uppenbarelseboken nu, utan det är Matteus 24, Jesu egen undervisning. Och då, jag ska inte läsa hela sammanhanget nu, utan då säger Jesus här: ni ska vara vaksamma och vänta hela tiden. De frågade bland annat, är tiden inne nu? Och längre fram i aposteln 1, då säger Jesus då innan himmelsfärden: det är inte er sak att veta vilka tider stunder som fadern i sin makt har fastställt. Men ni ska få kraft när den heliga ande kommer över er, och ni ska vittna om mig. Alltså tecknet frågar de efter. Men Jesus ger dem vissa saker. Och det är ju till oss givetvis också som ska tänka på. Men han säger bland annat, och det är också i Apostlagärningarna 1, lite efter det jag läste nyss: det är inte er sak, men för att klara denna tid ska ni få kraft. Det ligger ett löfte i detta. Det är inte er sak. Det är inte ni som ska hålla på med det här och spekulera och sånt. Men ni ska få se vissa saker. Och så säger han: se upp så ni inte invaggar i en falsk säkerhet. Han uppmanar: se till att ingen bedrar er. Det kommer bli falska tecken, kommer bli villolära. Kärleken kommer kallna hos kristna. Det kommer bli en ljum och ofarlig kristendom. Det säger Jesus. Läs Matteus 24. Och han uppmanar i det kapitlet: håll ut till slutet, fast det kommer vara jobbigt. Och så länge ni kan ska ni förkunna budskapet om Guds rike. För det var ju det Jesus gjorde när han var här på jorden. Han sa: himmelriket nära, Guds rike är här. Det var hans förkunnelse. Och han ger oss uppgift: fortsätt att förkunna om riket in i det allra sista. Och jag blir så ledsen när jag ser att kristna till och med kan bli osams och hålla på och diskutera om yttersta tid ska bli det och det och det och det och det. Det är inte vår uppgift. Vår uppgift är fortsatt förkunna om riket, Guds rike. Det rike som vi vet finns hos den som tror. Finns i våra hjärtan. Det är vår uppgift, inte att fastna i olika åsikter om saker och ting. Det kom under denna tid, säger Jesus, att bli nya segrar. Det står i samma kapitel. Och om jag tolkar rätt så kommer gamla kristna kanske ändå att överge tron under den här tiden. Men det kommer att bli tecken på att jag ska komma tillbaka, säger Jesus. Det kommer att vara rykten om krig och hungersnöd. Det kommer att vara jordbävningar. Och om vi sen går över till uppenbarelseboken och ser vad skrivs där i Johannes uppenbarelse, så lyfts också andra saker fram som tecken. Till och med tekniska framsteg, så uppenbarelseboken 13 om det, informationsteknik och så vidare. Men det som är viktigt för Jesus, det är att Guds rike som verkar nu ska komma då i full härlighet. Redan idag har vi fått en försmak genom att den heliga ande jobbar med oss, finns hos oss och ger oss kraft. Det händer en del tecken under i smått och kanske ibland i stort. Men det här är bara försmak av det himmelska. Och Jesus säger att det är nu du ska jobba för en bättre värld. Nu ska vi här tillsammans arbeta för Guds rikes kommande härlighet. Och det stora tecknet som vi själva alla har del i, det är förkunna evangeliet i hela världen för alla folk. Sverige, Rumänien, var vi än är, så ska det förkunnas. Jesus ger det i uppdrag till oss. Men vad händer sen, frågar de. Det som stod där i Matteus 24 som berättade om det i inledningen. Och sen i Matteus 24 lite senare så står det lite grann om slutet på tidsåldern. Det handlar om himmelska tecken. Det handlar om att Jesus ska komma tillbaka. Precis som det står om uppenbarelseboken 6 exempel. Men då undrar en del, vi kallar den här söndagen, vi följer svenska kyrkor, kallar för domsöndagen. Går vi till vissa andra kyrkor, både Sverige och ute i världen, så kallas för Kristus konungens dag. Lite olika sätt att se på det. Men faktum är att det som Jesus fokuserar på, det är hans återkomst i full härlighet. Men domen, det läser Kerstin om tidigare. Och på ett sätt så märker vi att den domen har vi själva ställt oss under. Genom hur vi gjort av med våra liv, hur vi format våra egna liv. Om vi har ställt oss på Jesus sida eller ej. Det framgår ju av detta att det är vårt val. Och det är väldigt intressant. Så domen, den är redan i våra liv. Och vi har chansen att redan här rätta till det. Det skrivs som Hebreerbrevets författare skriver i 9 kapitel 28 versen, att liksom det är människans lott att en gång dö och sedan dömas, så har Kristus en gång offrats för att lyfta bort många synder och ska då uppenbara sig en andra gång, och då inte för syndens skull utan för att rädda dem som väntar honom. Det stämmer ju med detta. Därför har vi ställt oss på Jesus sida och väntar på honom. Då tillhör vi inte dem som inte känner vid, de som haft det svårt. Johannes 3:18 säger Jesus, den som tror på honom blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd, eftersom han inte har trott på Guds enda sons namn. Och lite längre fram i 5 kapitlet, den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig, han har evigt liv. Han faller inte under domen utan har övergått från döden till livet. Egentligen tror jag det här att den årgången som är just nu, att detta är evangelietexten, har jag minns rätt. Befrielse, en frikännande dom, talas om för den som tror. Paulus talar om rättfärdighetens segerkrans i 2 Timoteusbrevet. Alltså att största segern är att ha bevarat tron. Och vad är tro för något? Det är inte bara någonting intellektuellt tänkande, att ja, visst, jag tror på Gud i största allmänhet. Utan ur Matteus 25, där ser vi att när Jesus konkretiserar det hela så handlar det om hur vi är i relation till resten av vår värld, människor, till skapelsen. Och det är viktiga saker, för detta faller under domen. Men största segern är att ha bevarat tron, att ha levt ett barnaskapsförhållande till Gud, varit beroende av Gud. Det är den största segern. Och den dagen som talas om, Herrens tillkomstdag, för den som lever detta är det alltså enligt de här bibelorden inte en förkastelsedom, utan domarens segerkrans åt alla som längtar efter hans ankomst. I uppenbarelseboken, i episteltexten egentligen, uppenbarelseboken 20, så står det om att yttersta domen är en slutlig dom. Hela skapelsen påverkas. Det blir en kort tid av prövning berättas om. Det berättas om att alla döda uppväcks. Man ställs inför ett absolut avslöjande. Och det är väl här Matteus 25 kommer in. Försoningen har inneburit nåd för dem som är befriade. Och jag såg en stor vit tron, står det i uppenbarelseboken 20 om. Och honom som sitter på den, och jorden, himlen flydde inför honom, och det fanns inte längre någon plats för dem. Och jag såg de döda, höga och låga, stå inför tronen, och böckerna öppnades. Och ännu en bok öppnades, alltså två böcker, livets bok. Och de döda dömdes efter vad som stod i böckerna, efter sina gärningar. I Matteus 25, innan det som Kerstin läste, så berättar Jesus en slags liknelse, en bild, men som ingår i samma sammanhang. Det handlar om 10 stycken flickor. Och här bör man känna till lite grann om sedvänjer på den tiden. De gick ut med facklor eller lampor, säger ofta oljelampor, men troligtvis facklor med klutar som man doppade i olja i kärl som man hade olja i. Och de gick ut för att möta brudgummen som skulle komma till bröllopet där bruden fanns. På den tiden fanns inte telefoner eller någon annan kommunikationsmöjlighet. Man skickade ut härolder som förkunnade att nu är det dags. Man kan förstå att det här är förnämt bröllop han relaterar till. Det kanske är kungabröllop. Och de här 10 flickorna, de hade ju fått uppgift att lysa upp med sina facklor på vägen. De som var oförståndiga, de hade tagit med sig facklan men glömt oljan som hörde ihop med den. Och de kloka, de hade med sig extra oljekrukor till sina facklor. Och det dröjde innan härolden ropade att brudgummen kommer. Och det dröjde så länge så de somnade, berättar Jesus. Men så hörs det här ropet och då är det sent i midnatt. Och då ropar de brudgummen här, kom ut och möt honom. Och de vaknar och de gjorde sig i ordning och gjorde ordning facklorna. Men några av dem hade inte olja så det kunde lysa upp och brinna. Och det blev en våldsam diskussion där, vad ska vi göra nu? Det kan inte räcka det vi har till oss alla, utan spring iväg och försök köpa nu, sa de här kloka till de som inte var så kloka då. Och genom att de sprang iväg och försökte ordna oljan så kom de för sent och de fick inte vara med på festen. Och Jesus säger i slutet på den berättelsen, brudgummen, han öppnar inte för dem utan säger, jag känner er inte. Håll er därför vakna, ni vet inte när dagen och timmen är inne. Och vi förstår att det här är en bild på det här som väntar i den yttersta tiden. Alla de här 10 var egentligen illa ute, för alla somnade. Ja, det gjorde de. Och det är något att tänka på. Men för 5 av dem var det ödesdigert. Utan olja, utan en helig ande, då funkade det inte. De var väckta visst, men de var inte pånyttfödda. Genom man inte hade oljan. Det här handlar givetvis om några som hade en självgjord, tam, innehållslös bekännelse. Som hade falskt hopp. Som hade en självgjord frälsning helt enkelt. De kanske var religiösa men de levde inte i gemenskap med Gud. De var främmande för viktigaste i kristendomens väsen. Man hade inte den andlighet som man får av att leva nära Gud. I den heliga ande. Det som det står, människorna ska då ha ett sken av Guds fruktan, men ska inte vilja veta av dess kraft. Det handlar om yttersta tiden, ingen förbön. Den här förbönens lampa får aldrig slockna. Därför för att bli frälst, för att kunna få vara på den sidan som människosonen tar emot, så behöver man vara omskapad. För när man sover en andlig sömn så blir det andliga liv väldigt overkligt. Glädjen över att vara pånytt född försvinner. Och glädjen över att synden är borta, att den är förlåten, den finns inte där. Tron på Jesu återkomst känns så overklig. När en sovande kristen vaknar så blir frågan om förhållandet till Gud mer brännande än någonsin. Själva lampan, själva facklan är ju inte det som är viktiga, utan det är oljan det gäller. Det yttre spelar ingen roll. Det är det som finns där inne som räknas. Både visa och ovisa vaknar här i denna berättelsen Jesus berättade. För en del kanske för sent. Men vi får inte glömma att Jesus pekar på en sak till i den berättelsen. Även om visa hade sovit, de hade försummat tillfället att peka ut vägen för de andra, tala om för dem i tid, ni saknar oljan. Och det är någonting som jag tar till mig. Jag behöver det där vittnandet. Jag behöver peka på Jesus. Vi behöver peka på Jesus. Och det är det församlingen är till för. Det är det viktigaste uppdraget. För evangeliet vidare. Låt oss be. Tack Jesus. För att det här som du berättar om, både det som är liknelse och det som är undervisning, att det är någonting du vill säga till oss om idag. Jag ber dig, hjälp oss att vi inte slappnar av i vår iver att ställa upp för varandra, att peka på dig som världens enda frälsare, att peka på det som är viktigast av allt, och framförallt att vi inte får glömma bort att leva nära dig. I bönen, i förbönen, i gemenskapen. Och Herre, hjälp oss att ha lampan brinnande. Så vi kan sprida budskapet om riket till alla människor.